Välkommen till Work-in-podden. Podden där jag djupdyker i hälsa på väldigt många olika sätt. Jag gör det tillsammans med olika gäster. Och jag gör det i mitt eget huvud, i mina reflektioner som jag delar i soloavsnitt. Jag som driver podden heter Gabriella Picano och har företaget Work-in, som är en digital hälsostudio för kvinnor. Där jag coachar kvinnor till att hitta grundorsaken till sina problem, få bättre hälsa och hitta tillbaka till sin kraft. Välkommen hit! I dagens avsnitt har jag träffat en väldigt intressant person, Jonas Kolting, som är en hälsoinspiratör, kanske om man ska sammanfatta, med en bakgrund som elitidrottare och som brinner väldigt mycket för att förespråka att vi ska gå tillbaka till vad vi egentligen är, ett människodjur. Och hur han pratar mycket om hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för att må bra och hur många av dagens hälsoråd kanske inte alls passar med den, vad ska man säga, gamla kroppen som vi fortfarande har och som inte har ändrat så mycket på många tusentals år. Och det var en väldigt spännande intervju och jag ser fram emot att kicka igång den här andra säsongen av Work-in-podden. Det blev ett lite längre uppehåll än vad jag hade tänkt. Men det är ju så ibland i livet att saker behöver få ta tid. Och jag tror också på att ibland inte forcera saker utan att låta dem komma när de ska komma. Ibland så kommer saker ta lite längre tid, men ibland är de värda att vänta på. Och dessutom är ju podden någonting som jag verkligen älskar att göra och därför så vill jag också göra det när jag känner att jag har den tiden, inspirationen och energin som jag har nu. Så varmt välkomna tillbaka och låt oss lyssna på avsnittet med Jonas Kolting. Välkommen till Work-in-podden Jonas Kolting.
Tack så mycket.
Hur är läget idag?
Jo, men det är bra tycker jag. Det är som vanligt, det är ganska full agenda, eller ja, så full agenda som jag själv vill ha det. Men det ska ju balanseras med två, snart tre barn och familjeliv och egenföretagande och så den egna träningen då, som man inte heller ska, vad ska man säga, underskatta vad det faktiskt tar i tid om man ska sköta det. Eller de egna vanorna helt enkelt med allt vad det innebär då.
Ja. Men du ser väldigt frisk och glad ut. Jag sitter här med typ två tjocktröjor och sockar. Du sitter i linne och keps bak och fram. Är du i Sverige? Är du verkligen?
Ja, men det är för att jag, men jag är väldigt varmblodig av mig. Och det är för att jag kom från gymmet för två minuter sedan. Så att jag har själv jobbat här fram till eftermiddagen. Och så, men så hade jag tid att åka till gymmet och köra ett kort pass innan vi drog igång här. Så att jag kliver rakt in med mina träningskläder. Men jag går ju klädd så här nästan hela tiden om vi ska välja. Så att det är täta skott och snabba tvära kast mellan olika aktiviteter och så här. Man är ju otroligt mycket mindre fåfäng nu. Eller, och inte för att jag någonsin har varit där, men med frisyr och kläder och sånt där, det får man ju släppa helt när man har ett småbarnsliv med barn som klättrar på en och när man ska liksom kasta in lite träning här och där. Så att, det är en handduk runt höften från badet hem, på med shorts och linne eller underställ och så köra på tills nästa aktivitet och så, ja, men så hänger det i så.
Ja, men det låter lite som mitt liv. Vi har inga barn, men jag är van att gå runt i lite småsvettiga träningskläder hela tiden.
Ja.
Sen känner man sig uppe när man har typ tagit en dusch och tvättat håret. Men det jag inte gör som du gör är att jag inte springer så mycket ut i bar överkropp och sådär. Men det kommer vi komma in på. Men det är därför säkert som du håller dig varm i sig.
Ja, men det gör jag faktiskt. Shorts har jag på mig hela tiden. Det gör jag ju även på vintern. Jag har ju bara på mig långa byxor när, så att säga, när situationen kräver det. Om det är kalas och andra aktiviteter och så här. Men annars så, jag går ju shorts hela tiden, året runt, på vintern också. Jag åker ju skidor i shorts och springer i shorts. Och det är det enda som jag tycker är praktiskt och så fungerar bra, om vi ska vara helt ärliga.
Det är så fascinerande. Man ser de här ibland som går runt i shorts. Det är skönt att höra att du inte kör liksom shorts och kavaj på bröllop. Men folk som går
Nej.
i shorts, jag såg faktiskt igår var det kanske -5, -6 här i Stockholm. Och två personer under dagen såg jag i shorts. Båda var typ så här byggare eller snickare som kom liksom.
Ja.
Man fattar det, de är ju igång hela tiden och går runt. Och alla andra
Ja.
kommer med sådana här dunjackor som går från huvudet ner till fötterna.
Ja, men dunjacka har jag ovanpå, men sådär, jag åkte ju skidor igår, vi gjorde skidpremiär här i Borås igår, så jag åkte ju skidor i shorts också, men det är ju inte för att göra ett statement eller sådär, utan det är faktiskt, det är av rent praktiska skäl, jag tycker det funkar bäst, helt enkelt.
Svettas
Sen
för
har jag
mycket.
ju, nej, ja, men dels det, man får ju ett sätt att kyla av sig på, men sen har jag ju vantar och jacka underställd i regel, alltså, jag kan ju springa med bara överkropp på vintern också, men det är ju mer en sån här, det är ju mer en hormesis sak, alltså att det finns en ungefär som att bada kallbad, men sådär. Nej, jag försöker bara vara väldigt praktiskt förankrad i verkligheten, om vi ska vara helt ärliga, och då blir det väldigt mycket samma kläder.
Det låter smart. Jag tänkte hur jag kom i kontakt med dig, det var egentligen, jag hade inte så bra koll. Om någon hade sagt för ett år sedan Jonas Kolting, då hade jag tänkt, det är någon idrottare, det är någonting med triathlon, simning var liksom min association. Sen så var jag bodde i Göteborg tidigare år och så min kära vän Robin som driver PLC-podden tog med mig på din föreläsning.
Just det.
Som jag tyckte var jätteintressant och då började jag efter den kolla lite mer på din Instagram och såg liksom att ja, det budskapet du har på föreläsningen, att det är det du pratar om. Och det var så, jag tycker alltid det är inspirerande med folk som tänker lite annorlunda och som vågar provocera. Du får säkert höra det ordet ganska ofta, att du kanske provocerar, att du är väldigt, står väldigt starkt för det du tycker och tror på. Men hur skulle du, vi kan ta för de som inte känner till dig eller varit på din föreläsning, hur brukar du liksom beskriva dig själv med vad du sysslar med eller?
Ja, precis. Ja, så min mer rent faktiska bakgrund är ju idrottsmannens bakgrund. Där har jag ju mina rötter och väldigt mycket av det som har format mig som person och i mina erfarenheter och sånt kommer ju från idrottsvärlden och min egna verksamhet där. Jag höll på med triathlon, det var min primära idrott och det var det jag blev också, ja, ganska duktig med hyfsat framgångsrik karriär med flera VM-titlar på långdistans, eller VM-medaljer ska jag säga. Jag vann också två stycken sådana här halvobskyra världsmästerskap på ultradistans. Men hade en legitim proffskarriär i närmare 15 år. Jag vann Ö till Ö, swimrun, 3 gånger. Ja, men så jag försörjde mig som konditionsidrottare på professionell nivå. Och det var en väldigt bra skola att gå i. Det var en väldigt autodidakt skola. Det fanns inget förbund på det sättet som supportar, fast ingen struktur eller fast finns ingen att ansvara emot, så, utan jag behövde ansvara väldigt tidigt mot mig själv. Det fanns liksom ingen som brydde sig om vad jag gjorde om inte jag själv brydde mig. Så det var en väldigt bra skola i att lära sig väldigt mycket och att uppfinna triathlonträning, för det fanns liksom ingen skola i hur man skulle träna triathlon när jag började. Jag började ju med det här 1989-90 liksom. Det var väldigt triathlon är en så pass ung sport så det fanns liksom inte den tränarstrukturen eller kunskapsstrukturen. Så att det blev en väldigt bra övning på många sätt, på många saker. Dels att ägna sig åt autodidakt lärande och att kunna läsa många olika saker och skaffa sig en bred kunskapsbas om väldigt mycket. Och initialt var det ju prestation som jag var intresserad av eftersom det är det som idrottsmän sysslar med och att utveckla min potential. Och jag hade ju intuitiva idéer om vad som funkar och vad som var bra och tillsammans med väldigt mycket av det som jag läste mig till och sen prövade mig fram igenom gav mig en väldigt bra grund att stå på, att förstå många av mekanismerna bakom att utveckla potential. Och jag insåg också att man kan egentligen träna sig till vad som helst och att den egentliga potentialen man besitter om man ger sig själv tid är långt, långt, långt bortom det man med blotta ögat kan gissa sig till från början. Och under den långa processen, allt eftersom jag själv blev äldre och så utvecklade jag ett parallellt spår. Eller ja, det kom ju också ganska tidigt. Jag förstod tidigt vikten av en stark hälsa som bas. Och det var ju ganska ovanligt på den tiden, tidigt 90-tal. Man tänker att hälsa följer med att vara i bra form. Men för min del så förstod jag att det var två separata tillstånd man kan vara. Man kan ju vara jäkligt fit och träna hårt, men samtidigt göra det på ett ganska ofriskt sätt. Och så kan man ju vara en frisk människa medicinskt sett, men bara vara ur form. Så jag förstod tidigt liksom att kan man kombinera de två, att skaffa sig en bra hälsobas och tänka långsiktigt, så har man alla möjligheter. Liksom. Då spelar det ingen roll, då spelar det mycket mindre roll exakt hur man tränar, utan bara genom att man håller sig så frisk att man kan träna och göra det utan oavsiktliga avbrott, så är det ett väldigt starkt recept till framgång. Så det parallella intresset med hälsa fanns ganska tidigt, med exempelvis mat, hur det påverkar och så. Återhämtning och så vidare. Och allt eftersom jag själv har blivit äldre, så och mitt egna intresse runt prestation har minskat, så har ju hälsa hamnat i fokus. Och samma, så att säga, autodidakta lärande och learning by doing har varit, så att säga, har varit gångbart då i den processen under de senaste, ja, nu blir det ju långt över 30 år. Och det har jag också reflekterat, det jag har jobbat med. Jag började ju tidigt att föreläsa och tidigt att skriva, och det var ett bra sätt att forma mina egna idéer. Och idag ägnar jag mig väldigt mycket mer åt, nu ägnar jag mig åt min egen träning mycket, men det är ju av rent hälsomässiga skäl och för att bibehålla långsiktighet och för att kunna vara, ja, för att kunna vara den personen jag känner att jag behöver vara och vill vara. Jag har ju två barn och det kommer en till. Jag menar, jag är över 50 nu, jag kommer att ha små barn, eller jag kommer att ha tonårsbarn när jag är 70. Så att det förpliktigar ju lite grann i livet. Och ja, idag ägnar jag mig mycket åt föreläsningar, åt coaching. Inte så mycket livsstilscoaching än, men jag har planer på att starta den typen av tjänst också. Men jag ägnar mig fortfarande åt triathloncoaching, jobbar mycket med simcoaching, jobbar mycket med vuxenidrottare eller vuxenmotionärer som kommer in då i den här världen som jag har levt i, upp i vuxen ålder och vill lära sig. Många som anmäler sig till sin första Ironman och sådär, som vill ha hjälp med hur man ska göra. Så att, ja, det är det jag gör. Sen jag har ju en podcast som driver mycket av den agendan som jag också framför i föreläsningar och så. 424 avsnitt i och med dagens avsnitt som jag gjorde. Så att, det är lite blandat. Jag har gjort många andra saker också som är väldigt idrottsrelaterade. Jag har varit eventarrangör i 10 år, arrangerat mina egna swimrun och triathlon. Nu har vi lagt ner det från och med det här året och så. Så att, det är väldigt mycket samma. Det är väldigt mycket någon form av liknande kärnverksamhet som jag har ägnat mig åt hela livet. Men riktningen har vridits till lite grann och så. Så att, men jag har jobbat i egen regi egentligen hela mitt liv. Ja, det är väldigt spännande. Sen får jag ju höra, precis som du säger, eller höra, det är ibland ett sätt att beskriva mig, att jag är kontroversiell, vilket jag inte egentligen alls håller med om nu. Att jag är, därför att jag tycker jag pratar om väldigt självklara och generiska saker, och det är snarare ett tecken på hur absurd väldigt mycket av budskapet i våran tid har blivit. Det är ju att det har blivit kontroversiellt och framhäva köttets nyttighet exempelvis, det är ju helt sinnessjukt. Det säger ju mer om tidsandan vi lever i än om mig, tycker jag. Men visst försöker jag ju vara väldigt tydlig i mina, så jag är ju inte velig som person i det avseendet, men jag är väldigt argumentativ och väldigt, så att säga, jag älskar ju att debattera och diskutera, och jag tar gärna en debatt och en argumentation med precis vem som helst, och det är ju också det som är framåtskridande, tycker jag, liksom att man ska kunna driva. Att just att vara argumentativ mer än känslostyrd i de här frågorna, även om känslor är en viktig del, för man kan ju vara förargad över hur väldigt mycket ser ut i världen. Men så att jag driver väl någon form av agenda med åtminstone tydlighet. Men sen känner jag väl att jag generellt sett är lite mer laid back än vad jag var för kanske 10 år sedan då, i sammanhanget då. Men ja, så vidare kontroversiell vet jag inte om jag är, men ja,
Det kommer vi
det får
komma
stå
in på
för andra i så fall.
sen.
Ja, tydlig är jag i alla fall, och jag kan ju uttrycka åsikter. Åsikter sitter ju alla människor på, men jag trivs ju också väldigt mycket i den rollen som opinionsbildare, för att jag vet att väldigt många påverkas positivt när de möter de här åsikterna, och jag drivs ju väldigt mycket av att jag känner eller får feedback att många uppskattar det arbetet jag gör. Det värmer ju verkligen, och det är i den andan som jag verkar.
Ja, det förstår jag. Det är skönt att du har blivit mer laid back, för jag gillar att du sa att du hade en hyfsad karriär med några VM i triathlon. Det var en hyfsad karriär. Lite
Ja, men
ödmjuk.
alltså, det är klart, ja, absolut. Jo, men jag menar, det finns ju långt, långt mer framgångsrika triatleter än vad jag har varit och så, men på världsnivå. Men samtidigt så Men just när det gäller VM, när det gäller internationella mästerskap och så är jag väl den mest framgångsrika svenska herrtriatleten. Men ja, när jag tittar tillbaka på min karriär med stor ödmjukhet och så, jag är ju väldigt tacksam för vad jag åstadkom och jag är väldigt nöjd på det stora hela och så här. Och jag är framförallt väldigt nöjd med de erfarenheterna som jag tillskanskar mig under den perioden. Men det är klart att det alltid hade kunnat vara bättre också, så sätt naturligtvis. Jag vet ju att jag vet ju också att jag jobbade med en ganska begränsad talang från början, och jag är väldigt glad över att jag kunde maximera den på ett väldigt bra sätt under min karriär och så. Jag tycker jag fick ut väldigt mycket av min idrottskarriär, och det är klart att tittar man tillbaka med eftertankens kranka blekhet så ser man ju massor med saker man hade kunnat gjort annorlunda, men så är det ju för alla. Att det är klart att med 10, 15, 20 års erfarenhet så kan man alltid ta andra beslut, men det vet man ju aldrig där och då.
Det vet man inte, det är det som är livets utbildning. Men jag
Så är det.
tänkte, om vi startar med den föreläsningen där jag ändå kom i kontakt med dig lite närmare. Den heter ju Den nakna hälsan, precis som din podd. Och vi ska ut på en ny turné nu i nästa år.
Ja, absolut. Jo, men jag
Ja.
älskar att föreläsa. Jag tycker det är väldigt givande, och framförallt är det väldigt utvecklande för mig själv och mina egna tankar. Föreläsningen är ju ett levande, det är ju liksom en levande föreläsning. Den förändras ju successivt, och det är ju för att jag själv får nya tankar och idéer och nya kopplingar, och det reflekterar ju mycket kanske där jag själv befinner mig mitt i livet också och sådär. Så att det är ju ett sätt att driva mina egna tankar framåt också. Så att det jag gillar att vara ute och föreläsa. Jag tycker det är bland det, och jag trivs väldigt väl i rollen, och jag tycker liksom inte att det är en belastning på något sätt. Det är ingenting jag tycker är jobbigt. Det är klart att att vara borta från familjen och sådär, det är ju en sak då. Det kan ju vara det jobbiga, men när jag väl föreläser, och det kan ju ta 3,5 timmar som jag är liksom uppe på benen och pratar, så tiden flyger ju förbi och jag trivs väldigt väl. Jag är aldrig nervös innan. Jag tycker liksom aldrig att jag känner aldrig såhär, åh vad jobbigt att föreläsa igen och prata om det här, utan jag tycker att det är alltid ny publik och nya människor, och jag är liksom alltid taggad och entusiastisk över det. Det är klart att det finns en fysisk kostnad, man kan bli trött rent fysiskt och vara på fötterna och så, men nej, det är härligt, så jag föreläser ju mer än gärna.
Ja, men det märks att det är en passion, och jag tyckte att den var väldigt rolig, för när man lyssnar på dig så låter du ju ganska arg, tänkte jag säga, i din podd. Du har liksom en allvarlig ton, vilket jag gillar, precis som du sa. Den här tryggheten tycker jag att vi behöver mer idag. Men jag satt verkligen och skrattade flera gånger för att du driver lite med det här med den moderna människan. Men det jag tyckte var, den är väldigt bred, vi ska inte liksom avslöja allting, men den är väldigt breda, olika perspektiv på hälsa. Men det jag tyckte om väldigt mycket var att du pratade om den där stenåldersmänniskan som vi är egentligen. Och du använder ofta ordet människodjuret, vilket jag tycker är helt fantastiskt, att vi är ju djur. Vad skulle du säga vad är den största, om vi ser till hälsa, vad är det största problemet i vår moderna värld?
Det är väl att vi har glömt att vi är människodjur, tror jag. Att vi tänker att vi är moderna människor som står över där vi alltid har varit, eller att vi har någon sorts kollektiv minnesförlust där vi hänger upp allting på moderna insikter och sanningar, och liksom att allting som vi kan uttala oss om mat måste ha liksom en akademisk stämpel på för att vi ska kunna prata om det. Den typen av modernt hybris tycker jag är rent löjeväckande. Jag menar, vi kan utgå från att vatten är vått utan att hänvisa till en forskningsrapport på det. Och så gäller det med väldigt många saker. Det finns ett djupa missförstånd eller djupa liksom djupa luckor i människors kunskap i sammanhanget. Ju vi delger liksom kunskap om mänsklig historia, och jag tycker idag vill vi ju gärna liksom frångå biologiska insikter och sanningar. Allt helt plötsligt blir absoluta självklarheter rent biologiskt evolutionärt liksom satt under tvivelsmål, därför att det finns ideologiska och politiska skäl att ifrågasätta det. Men bara en sån sak som huruvida män eller huruvida det är kvinnor som föder barn eller inte, alltså märkliga ideologiska strömningar som sen ger avtryck på väldigt mycket, som framförallt stökar till det i verklighetsuppfattningen hos unga människor, tror jag. Så att det är ju många, det ska man säga, det finns väl många symptom på samma sjukdom där, men Jag tror att vi stirrar oss blinda lite grann på alla moderna framsteg och att vi hänger upp på att vi hänger upp saker och ting på att vi har lärt oss jättemycket om världen, vilket ju naturligtvis är sant. Och alla de framstegen är ju verkligen bra för oss, men samtidigt har vi ju glömt desto mer, som det verkar. Och vi försöker hitta på moderna lösningar på självklara urgamla, eller på självklara problem som har ett livsstilsursprung och som vi skulle kunna koppla sanningar och insikter till någon form av mänsklig evolution och ursprung. Idag försöker vi slå knut på oss själva för att förklara många moderna problem när sanningen ligger precis framför ögat för oss. Liksom. Det är ju inte konstigt att människor mår dåligt eller fungerar dåligt om man äter modern skitmat och inte rör på sig och är omgiven av stress och teknologi och aldrig, man är alldeles för lite utomhus och sådär. Därför att man tittar på det utifrån ett väldigt, väldigt ultramodernt paradigm. Och så söker man liksom medicinska, farmakologiska lösningar på det. Det är väl en del av, det är väl att sammanfatta grundproblemet på ett bra sätt, tror jag.
Jo, men verkligen. Och det känns som att vi behöver påminnas lite om vad vi egentligen är här för att göra. Men vad tror du är några liksom viktiga grundprinciper som vi har glömt bort då, som djur?
Ja, exempelvis att vi är extremt fysiska varelser. Det är ju en sak som behöver ha väldigt mycket rörelse och väldigt mycket motion. Och när det berövas oss, eller när det misstänkliggörs och görs konstigt, eller när vi har auktoriteter som Agnes Wold som pratar om att samhället kommer betala ett högt pris för den här träningshetsen.
Ja, den så extrema hälsohetsen.
Ja, så vet jag. Så är det som att jag inte har en aning. Jag vet inte vilken värld hon relaterar till eller ens lever i. Därför att det är ju precis tvärtom. Vi lever ju i en extremt stillasittande liksom, värld och tillvaro. Så att, eller att vi liksom misstänkliggör den självklara maten därför att det finns återigen då ideologiska eller politiska skäl att göra det. Så att ja, men det finns många olika ingångar i det, men det är ju alldeles uppenbart att det finns ju, men samhället i hela västvärlden och egentligen hela världen lider ju av väldigt många moderna livsstilsproblem som vi nu nästan så där, vad ska man säga, ja, vi tycker det är konstigt att säga, ja, men det är ett mysterium med övervikt och låt oss uppfinna en medicin för att liksom bota den här svåra åkomman på något sätt. Och problemet med det är ju att det tar väldigt mycket makten ifrån den enskilda människan och att den enskilda människan, individen, lär sig liksom att man har ingenting att påverka med och ingenting man gör spelar någon roll. Och det är liksom upp till läkarvetenskapen att lösa de här problemen och att det ska opereras bort eller medicineras bort eller på något annat sätt behandlas bort liksom sådär, när väldigt mycket hänger på livsstil helt enkelt. Då. Så att ja, men det finns ju väldigt mycket där, men allt det ligger ju liksom i att vi har glömt vilken typ av varelse som vi är. Och vi har ju dessutom, jag menar, nu är det ju väldigt mycket det här att vi, så här, synen på oss människor som att vi är väldigt sköra också. Att vi är ömtåliga och sköra. Vi gjorde ett poddavsnitt idag som handlar om det här med antifragilitet och hur vi, ja, trenderna att barn inte ska tävla i någonting, resultat ska inte räknas, det är så himla, sådär, och vilket ju är så oerhört märkligt utifrån ett mänskligt, självklart perspektiv, sådär, utifrån den typen av varelser vi är. Snarare är väl frågan varför inte föräldrar både kan uppmuntra till positiv tävlingsinstinkt samtidigt som man kan inpränta självkänsla, självförtroende och kärlek i sina barns liv. Liksom. De två sakerna har ju alltid gått hand i hand under alla generationer innan oss liksom. Så att det blir ju liksom en kravlös, liksom den här typen av, någon form av kravlös tillvaro som på många sätt blir mycket, mycket svårare för oss att hantera än de självklara krav som vi människor alltid har omgett oss med liksom. Alltså, och det är ju inte en del som kanske tittat på min föreläsning utifrån. Nu är det ju ingen som går på föreläsningen som misstolkar det. Om man har hört hela föreläsningen så fattar man ju precis vad jag menar. Men jag driver ju liksom inte ett utvecklingsfientligt. Jag driver ingen utvecklingsfientlig agenda eller teknikfientlig agenda. Tvärtom. Jag tycker att väldigt mycket av det vi har i vår värld är fantastiskt och till stor hjälp för oss. Jag menar, bara en sån sak som att vi har iPhone så att vi kan spela in så att du och jag kan prata nu på det här sättet i det här forumet. Det är ju fantastiskt och det ska vi ju naturligtvis använda oss av. Men vi måste ju liksom på ett sätt kunna kombinera insikten, kombinera glädjen och den praktiska nyttan av den här nya teknologin med insikterna om vad vi i grund och botten är från början, så att de två världarna kan mötas på ett bra sätt. Men det förutsätter ju att vi har självinsikt också kring vad vi är och hur vi behöver leva så att vi kompenserar för all den här bekvämligheten och enkelheten som vi på ett sätt har implementerat i våra liv.
Ja, men exakt. Vi har ju blivit så moderna och byggt bort många, vad ska man säga, hinder. Men det känns som att ändå är det så många som mår dåligt. Och jag tycker det är så synd att det pratas om den här hälsohetsen. Jag vet inte om du hörde, det var någon vecka sedan på Nyhetsmorgon pratade man om att nu är hälsotrenden död och nu är liksom inne och börjar röka cigaretter. Och jag bara stängde av för jag orkade inte ens höra.
Ja, men det är det. Jag fick också tips om det. Ja, jag fick det länkat till mig, men det är ju så löjligt. Det där är ju någon kommunikationsbyrå i Stockholm som ska göra sig märkvärdiga och liksom hitta någon trend. Det är ju någon,
ja, det är ju någon som ska, alltså, precis.
Ja, det är så löjligt.
Men däremot,
ja, det är någonstans i Stockholms innerstad då kanske en trend, men i den riktiga världen är det absolut inte en trend. Så det är så löjligt så att det finns inte ens ord för det. Det visar ju också på hur extremt centrerat väldigt mycket av liksom hela medielandskapet är. Allting har ju blivit extremt så här Stockholms- och storstadsfixerat, och då sätter man agendan liksom för hela landet i vad man tycker och tror och sådär. Men i själva verket så tror jag det är precis, jag tror det är precis tvärtom, och väldigt mycket tyder ju ändå på att det finns ett stort uppvaknande hos ganska många, eller finns en stor medvetenhet, det finns en stark drivkraft eller en stark längtan efter att liksom hitta den här balansen till någonting. Alltså vi ser en ganska kraftig backlash, tycker jag, att vi ser i sammanhanget också, att i många avseenden där folk söker ju vägar för att liksom balansera all den här bekvämligheten som vi har. Samtidigt så tror jag det saknas kunskap, och det är en väldigt förvirrande omvärld att leva i, och det är väldigt många inkongruenta budskap som man möts av från många olika håll och kanter så här. Så ja, nej, men det är inte helt enkelt.
Jag tycker också att det känns som att folk är väldigt medvetna. Sen tror jag att de blir förvirrade för att de inte vet vilka råd de ska gå på. Och så blir det att man pratar om en extrem hälsohets för att man kanske, ja, men man tittar på någon som dig som, ja, antingen så håller man på, eller kanske som du var tidigare, man håller på med triathlon, det är liksom, ja, den här klassiska 40-årskrisen eller 50-årskrisen, man börjar springa 8 timmar om dagen och cykla överallt och ja. Det blir liksom extremt på det sättet. Men det är ju en sån liten, liten promille som håller på att träna så mycket. Ja, och så känns som
fruktansvärt
att,
få.
Ja, då tror de att antingen ska jag göra det, precis som du sa, det är kanske mer prestation, det är inte hälsa. Antingen gör jag det, eller så kan jag lika gärna skita i allt och så sitter jag hemma och bara äter chips och inte fattar hur lite egentligen det krävs för att vi skulle bli bättre än vad vi är. För att vi, alltså det är så pass låg nivå nu.
Mm. Ja, ja, men så är det
inte hälsohetsen vi ska oroa oss för, utan ohälsohetsen snarare.
Ja, alltså, ja, jag vet inte, det är ju svåra frågor. Det har så många bottnar, tycker jag. Det beror på vilken målgrupp eller vilken grupp av människor man pratar om. Men jag tror bara det råder en allmän ganska stor förvirring om själva begreppsvärlden. Och jag tror att många saknar liksom grundläggande kunskaper och insikter i vem man är, vad man behöver göra, hur man hanterar olika situationer i livet eller i sig själv, alltså hur man motverkar olika tillstånd och hur man ska äta och liksom vad träning kan vara och utifrån vilka premisser. Så att jag tror att där har du nog rätt, liksom, att det kanske är att man kastas mellan de här ytterligheterna i olika sammanhang, men man ska göra väldigt klart för sig att den målgruppen som jag tidigare representerar, nu var jag ju yrkesperson, det var ju mitt jobb.
Mm.
Och triathlon var ju väldigt litet på det sättet när jag var i hade min bästa del av karriären, men det är fortfarande en väldigt liten del av Sveriges befolkning som ägnar sig åt den här sortens mer, om jag gillar inte ordet extrem, men mer men ändå mer uttalad ultradistansidrott. Det är väldigt få ändå sammantaget som springer backyard ultra, så 10 timmars löpningar eller 6 timmars eller 24 timmars eller som kör Ironman och swimrun. Det är ändå De räknas verkligen i promilletal i sammanhanget.
Ja, men exakt. Och det är ju jättekul för de som har det som hobby eller håller på med det. Eller att man en gång gör, finns det inte någon sån här 7 maraton på 7 dagar i olika länder? Alltså det finns ju vissa sådana extrema saker. Mm. Men det gör ju folk som en engångsgrej. Och det är ju som roliga utmaningar. Men jag tycker att vi pratar så lite om, apropå det här du sa med vad som är extremt. Jag tror du nämnde det i föreläsningen att när man går i butiken, vad är det som är liksom billigast och mest lättillgängligt? Ja, men det är godis, och det är också precis vid kassorna där man går ut, och det är färgglatt så att det ska locka barnen. Och då tycker man att det liksom är helt extremt att typ så här, vad äter du kött varje dag? Men man tycker inte att det är extremt att man äter godis varje fredag. Och det känns
eller inte ens varje fredag. Nej, men extremt är ju att bo i extremt är ju att bo i Stockholm, att åka kollektivt eller att åka med olika typer av transportmedel från en inomhusmiljö till en annan inomhusmiljö, äta processad skit hela dagen, sitta nästan still, tjäna sitt uppehälle genom olika digitala maskiner, göra en omvänd resa från en inomhusmiljö till sin hemma inomhusmiljö, äta ännu mer processad skit och sitta framför ännu en skärm hela kvällen och tycka att det är ett liv. Det är ju verkligen extremt. Och sen dessutom peka finger på folk som eventuellt är ute och springer då, eller då som äter kött eller vad de nu gör. Så att det är ju ett väldigt bra exempel på att på någon form av domesticering där man har väldigt svårt att liksom titta på sig själv utifrån en liksom större kontext, alltså utifrån en historisk eller evolutionär eller utifrån en människodjurskontext, och att förstå att det är ju den här tillvaron på det här sättet i den här tiden som är extremt underlig och på många sätt konstig, och det ger också svaret på väldigt många frågor om varför många människor idag mår mycket sämre än vad man kanske borde göra sett till hur bra vi har och hur många som lider av stress eller mental ohälsa eller fysiska problem och så vidare. Så att,
Men
ja, men det
om,
finns många
alltså,
ingångar.
ja men exakt, man kan bli frustrerad när det ska pratas om Gud, hur kan vi må så här dåligt både fysiskt och vi må så dåligt mentalt, att det är som en sån stor gåta när vi ser att det här livet vi lever nu har vi ju levt en liksom jättekort, det är ju typ 5 minuter av människans historia om man jämför med allt det andra.
Ja, inte ens det. Inte
Inte
ens.
ens
Alltså den
det,
tiden
fem
som vi har levt,
sekunder.
nej. Det här som vi har gjort, som vi gör nu, sitter uppkopplade med datorn eller har mobilen i handen hela, så det där är ju en blinkning, inte ens det i det stora hela av mänskligheten. Liksom. Det är inte så att jag tycker att vi ska slänga våra grejer och gå ut och bo under en grästuva i skogen och jaga djuren till fots och sen äta. Alltså det är inte det som är poängen, men liksom en förståelse kring vad vi i grund och botten är. En sån grundläggande insikt och en mer långsiktig, djuplodande bild av vart vi kommer ifrån och vilken typ av varelse vi är, förklarar ju väldigt mycket och sätter saker och ting i ett annat perspektiv och får oss att uppskatta saker också kanske. Alltså, det finns en poäng med bekvämlighet. Jag menar, jag älskar min bekvämlighet, men det gör jag ju bara om det finns ett visst mått av obekvämlighet också som balans till det. Därför att hade jag suttit en hel dag i tv-soffan, det hade ju varit nästan ett straff i slutändan. Det hade ju varit fruktansvärt. Och så är det ju med väldigt mycket av bekvämligheten är ju liksom någonting man måste dosera försiktigt med för att liksom inte fastna i det. Man blir väldigt obekväm med den bekvämligheten ganska snabbt faktiskt. Så att det är ju centralt. Det är väl en central del i min föreläsning, och att uppmuntra och uppmana människor till att utsätta sig för lite obekvämlighet och lite prövning och sånt på regelbunden basis. Speciellt när man är i min ålder, när man är 50 och livet ändå är ganska sådär utmanande på sitt sätt och det sker stora förändringar både hos män och kvinnor. Men många män börjar ju tappa sin manlighet i min ålder om man inte redan har gjort det. Det är en massa förmågor som man känner långsamt avtar på alla plan. Och det finns en sorg i det naturligtvis, samtidigt som världen är förvirrande och det är väldigt mycket stress och sådär ekonomiskt och yrkesmässigt och familjemässigt och på alla sätt och vis. Mycket som stressar oss ändå, mycket ljud och intryck och så. Så att det finns alla skäl i världen att fatta att den här relativa obekvämligheten som man kan välja att ta del av då, alltifrån att bada kallbad till att träna på gymmet, till att gå ut och springa, till att gå upp tidigt, till att fasta. Allt det där har en poäng och en plats i tillvaron.
Ja, det är intressant det här med att våga vara obekväm, för det känns som att det är vi inte alls idag. Alltså precis som du beskriver den här fruktansvärda Stockholmsmänniskan. Hatar du Stockholm eller Göteborg mest? Jag minns inte.
Nej, jag har inga. Jag, nej, jag tycker faktiskt ganska mycket om Stockholm om jag ska vara ärlig. Jag tycker om att besöka Stockholm. Jag tycker Stockholm är en härlig stad. Jag tycker om att åka dit och slippa köra bil och så här. Ofta är jag ju där i jobbsammanhang och bor på hotell och jag kan tycka att bor man på rätt sida av Stockholm så att man kan sticka ut. Bor man på Lydmar och kan sticka ut och springa på Djurgården och träna på gymmet på Grand Hotel och så här. Jag tycker Stockholm är härligt och det är ju en väldigt vacker stad på alla sätt och vis. Men jag hade ju absolut inte velat bo där. För mig hade det varit ett fruktansvärt straff liksom. Jag vill ju ha nära ut. Jag vill ha enkel logistik i mitt liv. Jag har ju förskolan utanför fönstret, här ligger mina barns förskola så jag kan hämta dem. Om jag ska hämta 15:30 så kan jag gå 15:29. Den typen av enkelhet uppskattar jag.
Ja,
Och
men
du
jag
vet,
förstår. Jag
simmar
skojar med
simmar sim Nej, men det är en viktig del
Men
ändå,
det
liksom att man tänker att det
beskriver
finns en lockelse i stora.
storstadsfenomenet.
Ja, men det finns en lockelse i stora städer, men det finns också ett skäl till att många storstadsmänniskor är fruktansvärt liksom stressade eller sådär, därför att saker och ting tar himla mycket tid. Många människor ska göra det tillsammans. Men i valet mellan Stockholm och Göteborg så är det ett väldigt enkelt val. Då hade jag alla dagar i veckan åkt till Stockholm eller till Göteborg, även om Göteborg ligger väldigt nära.
Det är så.
Ja, utan tvekan.
Men för jag älskar Stockholm, jag bor 5 minuter från Nackareservatet, så det är så här rakt ut mitt i skogen, du hör ingenting, det är helt tyst.
Nej, nej.
Så det handlar ju väldigt mycket om, nu fattar jag att du menar liksom den allmänna storstadsmänniskan, det är ju vad du gör av ditt liv och du kan ju bo i Stockholm och ha liksom allting väldigt nära. Men det som man
Ja.
märker, för bara när jag bodde då i Göteborg som ändå är en storstad, men man känner skillnad från Stockholm att det är mindre, det är ett helt annat tempo. Jag tror det är mycket att det inte finns tunnelbanan, att det är ett allt annat tempo, folk stannar upp lite mer, pratar. Och jag märkte hur jag kom tillbaka till Stockholm och noterade mer den här allmänna stressen och hur man sen själv också dras in i den, att så här, allt måste gå fort, alla måste flytta på sig fort, röra på sig. Och nu när alla står med dunjackor i tunnelbanan, det är trångt. Det är så mycket intryck som man, har man inte sina egna verktyg för att jobba med dem så förstår varför jättemånga människor är stressade, mår dåligt, speciellt de som, nu brukar inte jag åka under rusningstid, men gör man det varje dag, klockan 8, klockan 5, då är
Ja,
det helt fruktansvärt. Men
men jag tror att jag tycker trafiksituationen i Göteborg, nu är ibland, jag är ju ganska ofta i Stockholm utan egen bil och då är det väldigt mycket lättare, men och så rör jag mig eller mellan ganska så här förutsägbara distanser och så kanske jag åker taxi eller något, jag vet inte. Men jag vet inte, jag tycker bara det är så jävla svårt att köra bil i Göteborg. Det är så oerhört stressande
det är
och det är
faktiskt
alltid mycket
omöjligt.
vägarbete. Har man broarna, tunnlarna och man ska ut i Hisingen och det är väldigt mycket spårvagnar och det är cykelbanor som korsar. Och det är väldigt mycket rörigare tycker jag så att säga, i Göteborg på det sättet.
Men
Då.
det
Den är
tycker jag
liksom lite
också.
mer. Ja, sen
Det
tycker
är
jag, vet jag inte om tempot är annorlunda så. Jag är ju mer, i Stockholm kan jag ju mer röra mig fritt. Alltså jag kan ju göra andra saker också. Man är mer ute. Jag är ju liksom aldrig ute och tränar i Göteborg. Det ligger ju för nära hem för mig i Borås. Jag skulle liksom aldrig, jag stannar ju aldrig i Göteborg av någon anledning. Det är ju extremt
Nej.
ovanligt. Utan, sådär, så att, jag har ett ganska fint förhållande till Stockholm. Jag älskar att åka dit och har haft mycket jobb och många upplevelser i Stockholm på det sättet. Men jag trivs väldigt, väldigt bra där jag bor i Borås, vilket jag själv kan tycka ibland också är en lite för stor stad emellanåt, liksom. Men jag vet inte. Allting har ju, men jag tror nyckeln handlar väldigt mycket om att liksom, mycket handlar ju om acceptans och att se fördelarna. Det finns fördelar och nackdelar med alla platser i världen att bo på. Så, och för mig är alltid logistik och praktiskt. Alltså, jag är en väldigt förankrad person, liksom. Vardag måste funka på ett bra sätt. Och för mig har det alltid varit att det måste gå. Jag måste kunna få simma och jag måste ha nära till simhall och det måste vara utomhusfämtiga och det ska finnas ostörda platser i naturen och det ska vara nära till naturen och det ska vara kuperat och det ska finnas skidspår nära och gym och det ska funka med barnen och då blir det så här, ja, men då får stan inte vara för stor för då blir det svårt.
Ja, men det är ju verkligen, och det är ju vad man prioriterar, då har du ju byggt det. Nu vet jag inte om det är därifrån du kommer, men du har ju byggt,
Jo, jag
baserat
bor.
på vad som är viktigt. För annars, man kan
Ja.
ju, i Stockholm kan du förlora kanske 2 timmar på pendling varje dag. Sen kan du ju tycka att det väger upp för att du har andra saker eller du har familj här eller vad det kan vara. Men just som du
Absolut.
säger, man kan ju ta ansvar att skapa det livet man vill ha och anpassa sig efter förutsättningarna och sådär.
Ja. Ja, men jag tror också det är en väldigt naturlig utveckling. Jag är lika förtjust i att gå på restaurang och så här som vem som helst. Jag tycker det är fantastiskt härligt. Och när man hade det liksom lite mer egna vuxenlivet innan jag blev pappa och så, då har ju stora städer väldigt mycket att erbjuda och väldigt mycket. Vad ska man säga, väldigt mycket underhållning eller det finns mycket, många sätt att umgås socialt på, många spännande människor att träffa, men någonstans landar man ändå i den här vardagen som man lever och handlar det om väldigt mycket praktiska lösningar och att det får inte vara för mycket av ett projekt med någonting så. Så att, och för mig blir ju livskvalitet är ju liksom att kunna få in väldigt mycket eller regelbunden träning. Det måste funka i vardagen. Det får inte vara ett projekt att åka iväg och träna. Saker och ting måste ha ganska korta ställtider och korta start- och stopptider och enkel access också, liksom. Jag älskar att jag bara kan gå in på våra bad där i Borås och bara ställa min påse där, bara hoppa rakt i och simma och så gå upp. Och så bara, du vet, allting flyter på ett väldigt praktiskt sätt. Och så tror jag de flesta fixar för sig som har samma intresse som jag, att man liksom skapar de förutsättningarna. Men Ja, jag är väldigt inbiten lokalpatriot för Borås. Och för någon som mig så är det är fantastiskt bra. Vi har sjukt bra natur- och träningsmöjligheter i vår stad faktiskt. Sen är det ju västra Sverige och klart vädret är inte alltid jättemysigt.
Är det inte
Men
Sveriges
då...
regnigaste stad?
Nja, det vet jag inte. Det är klart, regnar i Borås så regnar det i Göteborg också. Och så. Men ska man bo någonstans för vädrets skull så bor man ju inte i Sverige överhuvudtaget.
Då var man inte i Sverige, exakt. Men det är ju bra
Nej,
att det
nej.
här att man vill vara obekväm, att man inte ska vara rädd för att det regnar lite och liksom gå. Jag har själv övat på det. Jag har alltid haft så svårt för kyla, varit att så här, ja men på vintern springer jag jättegärna på löpband inomhus. Men jag har blivit lite mer, det är lite Jonas Colting och David Goggins i bakhuvudet när jag går ut och
Ja.
springer, det är kallt. För att det går ju att träna upp, det är precis som allt annat, det går ju att träna upp det. Precis som alla förmågor så kan du ju träna din motståndskraft i att tycka att någonting, och det är någonting i, som du säger, njutningen i det bekväma när du har varit ute och ja, men det regnar eller det snöar, det är någonting grisigt att komma in då och typ ta en varm dusch. Man uppskattar ju det 1000 gånger mer. Eller om man till exempel är igång och har ett fysiskt jobb igång hela dagen och sen kommer man hem och sätter sig i soffan, då är det jätteskönt. Men som du sa, om man suttit i soffan hela dagen så njuter man ju inte av det.
Nej, men jag var väldigt tålig. Alltså, jag var nog lite tuffare med det tidigare när jag var idrottsman också. Det fanns liksom inget väder som stoppade mig. Jag har cyklat 10 mil i snöstorm och alltså, jag har kört de tuffaste tänkbara passen i fruktansvärt väder. Men när man får barn sen, då är man, i alla fall jag, är lite mer väderbekväm och väderkänslig. Sådär, därför att när man har två små barn som ska kläs på overaller och som ska ut och så är det så här smutsigt och lerigt och blött och det är rätt så oskönt. Så att då kan man mer liksom vad ska man säga, eller bry sig om vädret och tycka liksom att det är lite av ett problem. Men alltså, så ser ju verkligheten ut och det får man ju liksom köpa eller ta bara så, och överleva för stunden. Men ja, det finns plus och minus med allting. Man uppskattar ju desto mer när det blir sommar och vår och så. Nu har vi ju en ganska härlig vinter här framför oss som det verkar. Så att det är gött tycker jag. Jag gillar att åka längdskidor så att
Ja,
jag
just.
gillar att snön har kommit redan.
Hur mycket tränar du varje dag?
Ja, men jag tränar väl inte fullt så mycket som folk tror kanske. Men min ideal, min, nej, men en del tror säkert att jag ägnar hela dagen åt träning. Men det gör jag verkligen inte eftersom jag driver ju ett enmansföretag och behöver göra mycket arbete. Jag har ju fria tider som alla egenföretagare. Men om jag postar på Instagram att jag är ute och åker skidor i solen då 3 timmar. Så sitter jag och jobbar mellan klockan 20 och 00 på natten på kvällen där å andra sidan då. För jag menar någonstans måste jag lägga in den tiden för att jobba. Och min standard då är ju att jag får träna 2 gånger. Det är ju vad jag liksom hoppas de flesta dagar. Och då försöker jag få någon form av konditionsträning först på förmiddagen. Och så här år så kan det ju vara. Ja, på sommaren är det ju typiskt SUP eller simning. På sommaren kanske jag tränar lite grann mer. Men en bra dag får jag ju gärna in kanske 3 eller 4 aktiviteter. Men en standarddag så vill jag åtminstone få ett träningspass på förmiddagen. Så nu kan det bli simning eller skidåkning eller ja, hård konditionsträning på gymmet med startmaskin och roddmaskin. Och sen idealiskt då vill jag ju ha någon form av andra aktivitet. Oftast är det då styrketräning på gym på eftermiddag kväll. Eller ett andra konditionspass av någon form då. Så det är ju, och det kan ju bli en och ja, det kan ju bli 1:30 till 2 timmar sådär. Och sen har jag lite flyt eller om jag har möjligheten eller om jag tar mig själv tiden är det väl det handlar om så kan det bli lite mer så. Ibland är det ju ett bra sätt att få lite mer träningstid. Det är ju att bara förlänga det passet man kör istället för att ge sig iväg på ett extra pass. Men på sommaren kör jag ju ofta. På sommaren så suppar jag ju mycket och då är det väldigt naturligt att springa efteråt. För jag startar alltid från en plats där jag har ett stort gräsfält. Så jag springer barfota på det gräsfältet då. Så då blir det ju väldigt naturligt med supp följt av löpning. Så då blir det passet betydligt längre än bara en timme. Men nej, jag har ju ett stort rörelsebehov fortfarande. Och det ger ju mig energi för att hantera resten av vardagen. Samtidigt måste jag ju balansera mitt åldrande får man väl säga. Jag tål ju lite mindre än vad jag gjorde tidigare på flera sätt liksom. Eller jag utsätter mig lite mindre för den hårda konditionsträningen. Och gym och styrketräningen är mycket viktigare nu än tidigare. Så jag har ju ett uttalat hälsotänk. Där jag försöker undvika onödiga risker och sådär. Jag försöker liksom att göra mitt bästa för att inte skada mig i onödan. För ont får man ju dessvärre ändå när man börjar bli lite äldre. På olika sätt. Så att, ja men säg så här en... en okej vecka, 10 timmar, en bra vecka, 14 timmar, eller en superbra vecka där jag har prioriterat träningen men prioriterat bort jobbet, kanske 20 timmar. Men det är ovanligt att jag tränar så mycket nu för tiden.
Men det är alltså skönt, och jag tänker det är ju, man har ju olika parametrar. Det här är ju hälsa för dig, och du vet ju vad hälsa är jämfört med kanske prestationer. Kroppen var mer skadad, sliten säkert när du tävlade, och du hade inte kunnat hålla den nivån nu.
Ja, skadad var jag inte så, men jag var ju trött ofta. Men jag hade lite ju också kanske väldigt mycket mer att, ja, men jag hade mycket mer tid att återhämta mig. Jag hade mycket mindre, jag hade många färre saker som stressade mig. Jag hade ju framförallt inga barn att tänka på. Jag kunde ju ha en väldigt egocentrisk livsstil, för det drabbar ingen annan då. Nej. Och det hade ju varit fullständigt omöjligt att göra det nu. Plus att det var ju under många, många år så var ju det mitt jobb också. Så det var ju helt berättigat att ägna så mycket tid åt det. Men jag pratade faktiskt om det på poddavsnittet vi spelade in idag. Liksom att det är en väldigt så här, när man är 50, då är man precis i den sista skymningen av sin fysiska förmåga. Där man fortfarande har chansen att behålla väldigt mycket av det man en gång har haft. Mm. Så, men man påbörjar en ganska brant utförsbacke när man är 50, tyvärr. Hur man än försöker streta emot så händer det väldigt mycket. 60 är inte så långt bort när man är 50. Jag fyller 51 i sommaren och åren går fort. Liksom. Snart är man 55 och då är det verkligen inte långt till 60. Och tittar man egentligen på prestationer i alla idrotter, i alla sammanhang, även folk som tränar mer eller mindre på heltid, så sker det en enorm försämring prestationsmässigt mellan 50 och 60. Mm. Och jag försöker liksom, har man en gång tappat en förmåga så är det extremt svårt att få tillbaka den. Så jag försöker liksom träna på ett sätt som är väldigt varierat. Jag vill exempelvis inte köra för mycket jättelång distans, därför att det finns liksom en mättnadsgrad där. Jag har gjort det så himla mycket så att jag behöver liksom inte känna att jag ska cykla 7 timmar eller 8 timmar. Jag menar, ett bra distanspass kan vara 3 timmar. Jag vill fortfarande cykla långt ibland därför att det har en viktig funktion i träningen, men jag vill mer ha de här förmågorna som är bortflyende, alltså styrka, rörlighet, fart, ja, men alltså den här allmänna, alltså den här, det här som definierar en ung och vital person, liksom att man kan
gnistan.
Ja, men när man simmar så kan man göra voltvändningar, man kan simma alla simsätt, man viker liksom inte ner sig för de här fysiska utmaningarna som kanske inte har så mycket risk i sig men som mer är jobbiga och komplicerade. Så att jag försöker, det är viktigt att liksom behålla det så länge det går, för att om man helt plötsligt börjar acceptera att man promenerar mer än man springer när man är ute, då är det normen, och innan man vet ordet av så promenerar man bara, och då har man till slut tappat förmågan att springa överhuvudtaget, och så vandrar man den vägen och helt plötsligt har man blivit väldigt mycket äldre och kanske lite grann i onödan och lite grann för tidigt. Så jag är liksom, kämpar ju lite grann med det att ja, så här är det att bli lite äldre, och den absoluta toppen i prestation kommer, och liksom, man kan inte jämföra sig med sig själv. Man kan göra det, men det är ju inte så tacksamt och det är ju inte speciellt snällt mot sig själv. Men att man, ja, men man, jag försöker sätta någon form av standard som jag känner att jag behöver hålla, så försöker jag jobba med det hela tiden utifrån den nivån det jag är. Och så får man sätta lite nya personbästan eller lite nya ramar och så. Man får ägna sig åt lite positiv, eller man får ägna sig åt lite uttalad self-love när man blir äldre, så att man är snäll med sig själv på ett bra sätt. I alla fall om man har den, vad ska man säga, inneboende självkritiken som jag alltid har levt med, för ja, idrottsmän är ju självkritiska. Det är ju bara att lyssna till vad Charlotte Kalla har pratat om, den här skamrösten, och det har alla duktiga idrottsmän, så att det måste man ta bort lite när man blir äldre och vara lite mer man måste vara lite mer snäll mot sig själv helt enkelt då. Men samtidigt kravfylld, så ja. Två träningspass om dagen, det är min standard. Kan jag få in någonting mer så är jag jätteglad för det. Och det är också så här, man har små barn, det handlar ju mycket om att sätta standard för dem också, eller att de behöver se sin pappa jobba på med sig själv också. De behöver se sin pappa och sin mamma också, för den delen, vara fysiskt aktiva och inte ge upp i förtid. Det är en jätteviktig parameter liksom.
Men jag tror det är viktigt
att det finns många drivkrafter nu när jag är äldre som inte jag hade tidigare, men som är väl så viktiga faktiskt.
Ja, det kan jag tänka mig. Jo, men om man ser, det här är ju en lagom nivå för dig nu, och det är så viktigt tror jag att man hittar vad som är hälsa för en själv. För någon kanske är 30 minuter om dagen och liksom 5 timmar i veckan, och det är jättebra. För dig som har varit elitidrottsman är det klart att det här, du har ett mycket större behov, för att det är hela ditt liv. Men jag tror att man hittar vad som är hälsa för en själv, men inte heller då jämföra att aha, det måste vara så många timmar. Nej, men då är det inte ens någon mening. Men som du säger, att man kan behålla krav och samtidigt vara snäll. Är du bra på att vila? Är du bra på att inte göra någonting?
Ja, alltså, inte för att jag inte tycker om det. Jag älskar att sova och så, men det är, jag har inte riktigt... Det är klart att jag känner nästan ingen som inte skulle kunna sova mer. Jag känner ingen som har familj, som har eget företag, som inte skulle kunna sova mer. Det är ju klart att det blir väldigt naturligt att det är där marginalerna tas ut lite grann. Att man kanske går och lägger sig lite grann för sent och går upp lite grann för tidigt och... Så är det ju säkert, men samtidigt så ser ju tillvaron ut. Det får man ju acceptera, och jag klarar mig på, jag ska inte säga att jag klarar mig på mindre sömn, men jag klarar mig på lite färre timmar om kvaliteten är bra också. Sen vill jag också säga att tränar man en halvtimme om dagen, det kan vara en svinbra träningsvecka, men om man kan träna 30 minuter extremt effektivt och få 95% av effekten av en dubbelt så hög träningsdos. Så allting handlar ju om också vad man gör när man gör det. Men här, om man går ut och går en långsam hundpromenad på 30 minuter, ja, men, nej, det kanske inte ger sig jättemycket. Det är väl alltid bra med motion, men samtidigt så kan man ju köra ett extremt effektivt intervallpass på 30 minuter om man har bra struktur på det. Om man har exempelvis en setup för cykling hemma, eller om man har ett hemmagym, eller vad det är när man gör. Man kan köra jätteeffektiva pass. Att man ska inte, nej, men det är som du säger, tycker jag. Man ska ju inte jämföra, för träningstid säger bara så mycket. För en timme för en person kan ju vara ett supereffektivt, det kan ju vara ett intervallpass simning på 3500 meter för mig, och det kan vara en annan människas hundpromenad en timme där man mera står still än promenerar. Så att man ska inte liksom, det är svårt att kasta in siffror och termer och sådär, man får ju bara jämföra med sig själv och vara ärlig. Men poängen är ju liksom att man strävar framåt och uppåt, det tycker jag är viktigt. Och poängen är väl också att kanske inte ge upp saker och ting i förtid, eller att inte göra en negativ anpassning, att ja, bara för att man är äldre eller skylla på sina barn eller vad det nu än är, vad man har för skäl liksom. Det, och inte för att man behöver ansvara gentemot någon annan, men jag försöker liksom uppmuntra människor att så här, nu har jag ju en hög nivå jag kommer ifrån, så det är klart att i mitt fall så kommer det ju bara bli en gradvis försämring. Det är ju naturligt eftersom jag jobbade så hårt med min fysik under så många år. Men för många andra människor som kanske inte har tränat speciellt mycket i sina dagar och som börjar träna som 45-åringar, där har man ju någon form av lifetime peak fitness att fortfarande se fram emot. Så att allt handlar ju om, det är klart, har du varit en världsklassidrottare, då är det ju självklart att din enda väg är neråt någonstans. Det är ju inte konstigt. Men, och då får man ju släppa prestationstänket. Men om man liksom inte har ägnat sig åt motion på någon högre nivå, då har man ju enormt mycket att upptäcka och saker man kan bli bättre i. Men samtidigt, jag blir ju också fortfarande bättre i vissa saker. Jag har ju liksom aldrig, jag har ju tränat på gym hela mitt liv, eller styrketränat då, fast väldigt idrottsspecifikt. Nu är jag ju mer generalist på gymmet och sådär. Jag vill ju träna mycket för hormonhälsa och allmän styrka och så. Men jag märker ju att jag är ju starkare i många övningar nu än vad jag någonsin har varit tidigare. Så att då finns ju det någonting att hämta där och tycker jag är kul. Alltså jag tycker det är jättekul att vara på gymmet. Därför att där har jag ju liksom en ny nivå av toppfitness som jag inte har utforskat tidigare på något sätt.
Precis. Nej, jag har haft klienter har som aldrig... har börjat alltså när de var 30, 40, 50, 60 och verkligen haft sån utveckling för att de inte hade tränat innan. Så att det är en bra synpunkt att det är aldrig för sent.
Nej, men alltså, jag tycker det är jätteinspirerande. Jag älskar ju när det kommer 55-åriga eller 60-åriga damer på mina teamcamp och vill lära sig att kråla. Och så har man liksom drömt om det hela sitt liv och känner att åh, vad kul det vore att kunna kråla. Det ser så härligt ut när folk krålar. Tänk att få kunna kråla en hel längd och så här, vilken dröm det vore. Så åker de hem 4 dagar, 3 dagar senare som krålare, så kan de kråla en hel längd och så har de liksom lärt sig det. Och så har de erövrat en färdighet som de kan träna på och som kommer ge dem väldigt mycket glädje under åren som kommer. Så att det är ju bara ett exempel på liksom att den horisonten för att man kan lära sig nya färdigheter och hitta något annat att utveckla sig i, den är ju liksom aldrig färdigutforskad på det sättet.
Nej,
men det är ju relativt, alltså, man pratar om relativa begrepp naturligtvis hela tiden i sammanhanget. Så. Men man har liksom en fysiologi att ta hänsyn till. Jag är ju extremt medveten om och inte att jag går runt och tänker på det mycket, för jag känner mig väldigt mycket som samma person. Jag tycker inte, än så länge har det inte skett några sådana här drastiska försämringar hos mig som inte jag kan förklara med att jag inte tränade bara helt enkelt på det sättet. Men min träning idag är ju inriktad på att behålla så mycket som möjligt så länge som det bara går. För min egen skull. För min egen skull, vilket ju innebär för familjens skull också.
Ja, det är väl ett jättebra mål. Och just som du säger med färdigheter, det är mycket som vi tänker. Vi lever ju mycket i våra huvuden idag, tyvärr. Att vi kan lära oss nya saker och färdigheter, men vi har glömt att kroppen kan ju faktiskt också göra det. Och jag tycker det är intressant, du touchar väldigt mycket vid det här också på föreläsningen, som jag tror är ett av våra problem till vår folkhälsa, det här med eget ansvar. Det är inte så populärt att prata om det, för det är gärna att man blir drabbad av någonting, det är någonting som händer, man ska få en medicin om man har någonting, det här att man inte vet, det är någon oklar sjukdom, men det är väldigt lätt att få en medicin för ett symptom eller kanske antidepressiv eller sådär, men att säga till någon att du har rört dig för lite, det är därför du är överviktig eller du äter fel, det är en så extremt öm tå, men om vi inte pratar om den så kommer det ju att eskalera ännu mer.
Ja, de trenderna vill vi ju inte importera från USA, där man liksom, där en läkare inte ens får påtala övervikt, eller där man inte ens, det är ens, det till och med termen har liksom blivit någon form av hate speech och så vidare. Det är ju att, ja, men det är ju att göra människor en sån enorm otjänst, kan jag tycka. Och det vi ser väldigt många märkliga trender i det sammanhanget, såklart. Så ja, men det behövs ju en motkraft till det, naturligtvis. Och ja, självinsikt hos människor och självinsikt att man äger ju alla förändringsverktyg på egen hand, och allt man gör spelar faktiskt väldigt stor roll faktiskt. Man kan i extremt hög utsträckning påverka sitt mående och sin långsiktiga horisont och sådär utifrån den. Och lägger man bara all löjlig prestationsjämförelse åt sidan och skiter i hur alla andra ser ut och vad alla andra gör för resultat eller vad alla andra postar på Instagram, så har man ju vunnit väldigt mycket. Och bara fokusera på den egna processen och den egna utvecklingen från där man är just nu.
Ja, för du jobbar ju mycket med liksom det manliga perspektivet, och det är ju det är många som mår dåligt idag, men det känns på något sätt som att man kanske pratar mer om kvinnors ohälsa, får jag liksom känslan av. Nu jobbar jag med kvinnor också, så att jag är kanske liksom inriktad där, men att jag tänker att män kanske har lite svårare ibland att uttrycka att de mår dåligt, och som du sa kring 50, om det blir den här krisen, antingen kanske man typ börjar dricka eller så börjar man köra triathlon, det är så de två vägarna. Vad tror du liksom ett sätt för män som känner att de börjar tappa sig själva, de börjar tappa sin manlighet, just för att komma till den här självinsikten som du säger, vart börjar man?
Ja, men det är svårt faktiskt. Jag menar, jag är ju rätt övertygad om att medelålders män, och då menar inte jag bara män som är 50 som jag, utan det kan nog börja hos många redan efter 40 års åldern faktiskt, manifesteras och sådär. Och det är precis som du säger, män har ju ett sämre kontaktnät. Män är ju mycket mindre benägna att prata om den här skörheten med varandra. Det är ju liksom, då har man turen att ha en annan manlig vän som man kan vara väldigt öppenhjärtig med. Men i andra sammanhang där män umgås så vill man liksom inte dela med sig av sin skröplighet, och man vill liksom inte gärna prata om att man är ledsen kanske, eller att man är orolig, och man vill absolut inte prata om kanske sexuella problem eller liknande, som naturligtvis många upplever alltså det tillhör ju den här problematiken då, att man tappar väldigt mycket av sin liksom sitt naturliga libido, och allt det här är ju väldigt liksom naturligtvis stressande på många sätt, och många kompenserar ju med en form av annan flykt eller andra kryckor, och typiskt då för mycket alkohol, för mycket mat, för mycket bekvämlighet, andra beroenden kanske som kan eskalera och bli väldigt negativa och sådär, och det är ett stort problem. Och jag tror att ännu värre blir det ju att man kan så att säga bekräfta eller normalisera sitt egna relativa förfall med omgivningen också. Ja, man har alla sina kompisar vandrar ungefär samma väg, och man kan ändå intala sig själv att en del av åldrandet, och att det har inte med det egna görandet att göra. Och det blir ju väldigt sorgligt, och även där försöker jag ju vara en positiv motvikt, så här att prata om att ja, och jag vill ju gärna framhäva min egen vanlighet. Men jag lider ju också av alla de här liksom, jag känner ju också av alla de här känslorna, och det handlar ju mycket om att livet förändras och så här, det kan, ja, och det är liksom, oavsett vilken nivå man har varit på, så sker det liksom en gradvis utmaning successivt genom livet. Plus att vi lever i ganska tuffa tider, som vi gör just nu också, med ekonomisk utsatthet, och det är väldigt stressande för många, många människor med privatekonomin, och vi har ett samhällsläge och ett världsläge som också oroar oss i många avseenden. Och många saker som kan te sig lite obegripliga, som framförallt kan man känna sig lite ifrånåkt och lite gammal och lite så här, man är lite ur takt med tiden, med mycket kanske kan det kännas då.
Mm.
Så att, men jag pratade om det i det förra avsnittet gjorde, alltså det är svinviktigt att man sätter upp ett regelverk för sig själv tycker jag, att man skaffar sig ett ramverk och att man sätter upp livsregler, nästan inte utifrån ett religiöst perspektiv, men det finns ett skäl till att många religiösa människor får livet att funka på ett bra sätt, för att man har en tydlig styrning i hur man lever sitt liv. Och i våran sekulära, ultrasekulära värld så kan det finnas ett problem med att det finns liksom ingenting att hänga upp sin moral på, sin karaktär på och så här. Och det finns väldigt mycket, det är väldigt mycket som lockar oss att ge upp och ge efter och mycket frestelser till både till höger och vänster och så här. Så att jag tycker att det första man ska göra är någonstans ändå att bejaka situationen och att så här acceptera att ja, men det finns liksom en negativ utveckling i sammanhanget här hos mig kanske, som jag behöver vända på något sätt. Och vad kan jag göra för att vända det? Och då, jag menar, att ta kontroll över sin mat är ju ett väldigt bra första steg. Att exempelvis börja fasta en dag i veckan, det är mitt universaltips till alla medelålders män. Kör en söndag till måndag och bryt den här cykeln av tröstätande, om det nu är det som är problemet liksom. Kör ett dygns fasta och så kommer det bli en jättehärlig dag med låga insulinnivåer och det här sockersuget man kanske drivs av annars kommer vara väldigt, åtminstone biokemiskt kommer vara försvunnet och sådär. Man blir väldigt karaktärsfast under den dagen och det är en väldigt bra utgångspunkt för andra förändringar. Så här, att få någon form av känsla för att maten påverkar en ändå på ett sätt och försöka styra bort kanske ett antal frukostar i veckan med det här söta som många äter på morgonen. Och, ja, men att man får lite mer känsla för vilken typ av mat som är konstruktiv och produktiv. Liksom. Inte gå i den här ultraprocessade
Nej.
matfällan. Bejaka. Så här, och det får man ju också klä skott, det får jag också ofta klä skott för, att det här att äta kött och sådär, det är så himla manligt, eller det är liksom ett uttryck för manligt leverne. Men, och det kan ju vara sant på ett sätt. Jag tycker ju att kött är ju superviktigt för kvinnor också, speciellt för unga kvinnor i fertil ålder. Att äta kött och lever är ju superviktigt för hormonhälsa och så. Men ohälsan kanske inte har manifesterats lika mycket hos unga kvinnor som hos medelålders män. Men om man som medelålders man kan äta sig mätt på kvalitativt bra kött så att man får både protein och näring och dessutom inte tröstäter en massa andra saker och samtidigt motar, liksom man stämmer i bäcken mot metabol ohälsa genom att liksom minimera insulinpåslag. Då har man vunnit någonting liksom. Och så här att då är inte steget så långt till att man börjar träna lite också, eller man frigör energi till att vara lite mer fysiskt aktiv och så där. Så att väldigt mycket hänger ju samman tycker jag, och väldigt mycket liksom bygger ju på att man någonstans når en punkt där man känner att ah, vad fan, det här är ju bara nedförsbacke om det här fortsätter. Och kanske lite grann ungefär som jag har gett uttryck för här, som jag pratar om, fast på en lite lägre nivå. Så där att man vill plana ut den här nedförsbacken och vända den trenden uppåt, och att man förstår att de egna vanorna har en stor påverkan på måendet. Och när vi liksom känner oss lite ifrånåkta så där åldersmässigt, så har det mycket med hormonell dysfunktion kanske, liksom testosteronet och gå på lågvarv, och det är ju väldigt mycket dåliga vanor och stress och brist på motion och så här. Så att man kan göra otroliga uppryckningar i livet. Så att det är jag ju helt tydlig med och så.
Ja, men det är
Eller
intressant.
försöker jag, jag försöker förmedla det väldigt, väldigt mycket. Jag har ju sett jättemånga män som vi har haft i vår coaching då, som har gått all in på triathlon, som har gjort enorma förändringar. Det är ju det som är viktigt också att liksom påtala. Man behöver inte anmäla sig till en Ironman för att göra det här. Man kan ju bara göra det på helt eget sätt. Det finns ju så himla många exempel. Jag menar, Instagram flödar ju över av den här typen av förändringsprocesser med before and after och så. Och det handlar ju liksom inte om att kunna fronta sitt Instagram med ett sexpack. Det är inte det som är poängen, och det är inte så man ska behöva
Nej.
känna. Men någonstans så där, skaffa lite regler för sitt liv, skaffa regler för när man äter godis, skaffa regler för när man dricker alkohol, skapa regler och så där. En regel skulle kunna vara så här att nej, men jag ska se till att få minst 15 minuters motion varje dag. Jag ska göra någonting varje dag. Hur stressigt livet än är så ska jag göra minst en sak varje dag och som tar minst 15 minuter i fysisk träning. Därför att de 15 minuterna kommer de flesta dagar att sträcka sig ända till 30 minuter kanske. Och så där. Men det är mer så där att det finns någon form av ramverk som man kan bygga sin vardag runt. Så här. Fasta söndag till måndag, alltid minst 15 minuters motion, aldrig dricka alkohol för att trösta sig, eller aldrig dricka alkohol ensam. får bara dricka alkohol i sociala situationer. Ja, men, så här, men det finns många regler som man skulle kunna implementera som jag tror är giltiga för väldigt många män, om vi nu pratar om dem i sammanhanget då, för att liksom vända någonstans den här negativa trenden som jag tror många upplever.
Ja, men det tror jag är smart just att, för det känns som det har blivit lite, man har inget annars att hänga upp det på. Då blir det som att varje dag kan vara, ja men nu blev det något onyttigt, ja men då blir det imorgon också. Då blir det inte heller samma, och inte heller längtan eller njutning när man väl kanske ska då äta någonting eller dricka någonting eller vad det nu ska vara. Men,
ja, men
intressant som,
det, det blir en tröst, det blir liksom en tröst, det blir liksom inte njutning längre. Det blir liksom en krycka man har i vardagen för att liksom hantera vardagen, därför att det finns andra tillkortakommanden som man liksom känner sig ledsen över eller som man känner sig...
Men ja, det är något som inte är uppfyllt kanske.
Ja, exakt. Så här, men det är en annan själslig tomhet som man liksom försöker fylla på något sätt. Så här, eller vilsenhet. Så här, det finns ju många skäl och alla av oss känner ju delar av det ibland naturligtvis. Va? Men då är det väldigt bra att ha de här reglerna eller någon form av liksom styrning där man kan vara lite hård mot sig själv fast på ett väldigt viktigt och bra sätt. Men vi ska komma ihåg att det är så jäkla normaliserat idag med allt det här. Alltså, alla de här frestelserna, godis och... Alltså vi har ju det överallt. I alla olika sammanhang så är det ju liksom en liten grann uppmaning att så här, bekräfta sitt begär eller att tillfredsställa sitt begär eller att unna sig. Eller, vi har ju många, så himla många olika sammanhang som det är legitimt att göra det.
Och
nästan alla sammanhang så är det ju snarare så att vi borde göra tvärtom. Vi borde liksom skjuta upp den här tillfredsställelsen eller vi borde liksom dosera den på ett bättre sätt därför att den blir så otroligt mycket mer värd, och vi borde sänka ribban för den här njutningen mycket liksom, där precis som du sa, när man kommer in efter ett lite druggigt, att bara få ta en varm dusch och en få på sig rena kläder är ju en fantastisk njutning då, eller att få sitta still eller att få dricka en kopp varm kaffe, alltså sådana här saker som vi i regel kanske inte ens tänker på som luxuösa men som i sammanhanget är otroligt luxuösa. Jag menar, hur många sammanhang har människan kunnat liksom ta en varm dusch för att liksom så här, njuta av eller ens befinna sig i ett uppvärmt, varmt, härligt, ombonat rum och så vidare. Alltså, det är så mycket, ganska mycket i det här som vi bara tar för givet.
Ja, det är det tror jag många tycker är så jobbigt om när de ska göra en hälsoförändring. Då är det typ att behöva säga till någon annan att nej, jag ska inte ha fika. För då är det så här, nej, ska du inte ha fika? Då är vi återigen där att då är du liksom den konstiga, den extrema. Men det borde ju vara tvärtom liksom.
Ja, nej, men absolut sådär. Men det är ju det jag menar, att man vi säger om någon hade haft en viktig religiös regel så hade ju liksom ingen ifrågasatt det. Nej, men jag kan inte äta gris. För att, alltså, nej, det är ju inte ens en uppeförd debatt. Men samtidigt tror jag att väldigt mycket... Nej, men det där handlar om att bygga lite styrka och lite motivation och lite driv. Och att samtidigt så här... Ja, men det är klart det måste finnas lite flexibilitet och så där i livet. Och ibland så kan man... Ibland är det ju bara så här, men nu skiter alla regler för nu är det den här dagen. Absolut. Mm. Men återigen, det handlar ju om att vara medveten och göra lite mer medvetna val och... ändå känna så här att ja, men jag äger det här liksom. Jag framförallt bestämmer jag själv, och att man äger man den makten och den chansen, att den möjligheten att man påverkar sig själv, då har man ju också bättre verktyg att jobba med så. Men ja, det är komplexa frågor, därför att folks mående, alltså hur vi mår, det är avhängigt så oerhört många parametrar, så att det är svårt att bara plocka ut den. Men tittar man på livsstil och så jag tror många hade varit väldigt bekänt av att liksom börja någonstans med korttidsfasta en dag i veckan och gå därifrån, styra lite frukost där, ta bort en del livsmedel, börja unna sig själv lite mindre i det här vardagsskräpet kanske, få in någon positiv ny vana varje dag, alltså typ en sån här ny träningsvana, skapa lite ramverk och regelverk. Man kommer väldigt långt med ganska enkla medel om man implementerar dem över tid. Ingenting av detta är ju en quick fix, och jag vet ju att folk älskar ju idag de här lösningarna som liksom bygger på snabba lösningar liksom, och enkla lösningar och bekväma lösningar och gratis lösningar, och det är ju förbluffande hur kontraproduktivt det är och hur mycket tvärtom det är. Jag menar, är det en mirakellösning så kommer det mirakulöst nog inte funka.
Nej, exakt det. Men jag tycker också, jag jobbar ju med kvinnor enbart som jag coachar, och även med en del hormonella obalanser och kvinnor som är i fertil ålder, men även lite äldre kvinnor. Och där finns det ju mer att ta hänsyn till. Om man till exempel någon gång ni har sett din post att du har fastat i 24 timmar. Du är ute och springer typ i någon regn med en supp under armen. Och då är du ju sista dagen på PMS och det enda du vill är liksom ligga still. Och antingen vill du gråta eller vill du sätta eld på någonting. Och det är väldigt, jag vet att du inte liksom vänder dig mot kvinnor. Men med kvinnor är det kanske mer komplext att anpassa på det sättet. Till exempel fasta för kvinnor är jättebra under vissa delar av menscykeln men inte under andra. Men jag har förstått att du har många kvinnor också som följer dig. Och jag tror att det är inspirerande också med det tänket du har. Och samma sak det här för att kvinnor kanske inte ska vara rädda för att äta kött till exempel. Ser du att liksom alla dina råd är riktade mot män eller... Hur tänker du kring manligt och kvinnligt perspektiv?
Ja, nej, men jag tänker att jag försöker vara väldigt ödmjuk. Liksom, jag är ju själv man och jag kan ju mer gå i god för det på ett väldigt trovärdigt sätt. Och när kvinnor frågar mig om råd i de här frågorna så brukar jag ju säga att jag tror att samma råd gäller ju också för kvinnor. Men i min erfarenhet så finns det några fler som har sämre upplevelser av det. Det har ju, precis som du nämner då, att speciellt om man är i fertil ålder så under vissa delar av den här cykeln så kan fastan träffa lite fel, kanske att man upplever att det är lite mer negativt, kanske under ägglossning eller liknande då, som jag förstår och så. Men samtidigt har jag ju många, många kvinnor som uppskattar fastan och som tycker det är ett jättebra verktyg så det beror nog lite grann på hur, jag menar, en del har ju inga problem med PMS i allmänhet, och för dem så kanske det funkar jättebra, medan en del andra kvinnor har mycket större svängningar i sitt mående under den här cykeln, och då man får ju helt enkelt experimentera, tycker jag. Men en sak som är garanterat bra också för kvinnor, det är ju att få den här insulinneutraliseringen under en dag i veckan, för metabol ohälsa är ju idag också ett kvinnoproblem. Det är ju absolut inte bara ett mansproblem, och sockermissbruk och sockerätande och tröstätande, det är ju definitivt lika mycket ett kvinnligt problem som ett manligt problem. Så det finns ju alla skäl i världen att vilja styra det beteendet och ta makten över det, och att lära sig att jag bestämmer själv vad jag ska äta. Det är inte maten som bestämmer åt mig vad jag ska äta, eller godiset som bestämmer. Jag ska inte vara ett offer för mina drifter, eller jag ska inte vara ett offer för mitt sug, eller för min, jag ska inte vara ett offer för min biokemi. Och så av den anledningen tror jag det är jättepositivt. Sen när det gäller hormonbalansering så är jag inte lika duktig på det när det gäller kvinnor. Kvinnors hormonella cykel är ju mycket mer komplex än för män i det sammanhanget då. Men min erfarenhet är som du säger, många kvinnor upplever det som väldigt positivt att fasta. Så att det enda jag brukar säga är att nej, men du får testa och experimentera. Och att kött är bra också för kvinnor, ja, men det är jag absolut övertygad om. För kvinnor är ju också lite mer sådär, kanske lite mer socialt känsliga för vad de äter. Jag kan tänka mig att väldigt få män kritiserar ju andra män för vad de äter. Så. Men jag vet att jag vet ju, som jag har förstått då, så är ju kvinnor vara väldigt kritiska och elaka mot andra kvinnor. Så att kvinnor är ju andra kvinnors värsta kritiker. Så jag har förstått att det är så. Så det sociala trycket kan ju vara större, och att man liksom helt plötsligt börjar man äta saker man egentligen inte intuitivt känner det är speciellt bra. Det är massa sojaprodukter och ultraprocessat skräp och fake meat, och man vill signalera att man liksom är på rätt sida liksom så här. Och det är ju ett stort problem, därför att det sätter man sitt eget ljus under skäppan på väldigt många plan, och underminerar kanske den egna framtida hälsan och ger sig själv bara ett sämre mående rent generellt. Jag menar, kvinnor behöver äta jättemycket nyttiga bra fetter för sitt hormonella system. Hormonell hälsa har ju oerhört mycket med fett att göra. Och kvinnor behöver också kvalitativa proteiner för att, liksom, av samma skäl som män naturligtvis. Så ja, nej, men att äta kött, det är ju, vad ska man säga, det är ju ett uttryck för stark kvinnlig individuell frigörelse, att liksom att så här, nej, men jag ska fan äta kött för jag vet att jag mår bra av det. Och den här andra skiten mår jag inte allt bra. Så att just att kunna ändå känna in och så här. Och det är också man får experimentera med. Jag skulle aldrig säga att allting passar alla till 100%. Det vore ju fullständigt löjligt. Men jag tror att nästan alla människor mår väldigt bra av animaliskt protein. Därför att det ger väldigt mycket näring. Faktiskt den bästa näringen som man kan tänka sig äta. Och sen så skänker det mättnad. Och mättnad är väldigt viktigt för att slippa att undvika frosseri med mycket sämre livsmedel. Så de två sakerna tillsammans har en stor betydelse för hur man mår och hur man uppfattar sig själv. Jag tror många kvinnor är också självkritiska, och det kanske människor är i allmänhet. Och när man gör saker som man vet inte är riktigt bra för en själv, så kan man utveckla lite självförakt och lite självhat, och så straffar man sig själv på andra sätt. Och det ser vi också många exempel hos kvinnor då med mer utvecklade ätstörningar och så vidare. Så att det finns många skäl i världen, och det kan ju inte vara att Instagram är någon sanningsägare eller något evidens för någonting, men man ser ju ändå det ganska många sådana här uppenbart liksom riktiga berättelser från tjejer som bara säger, men jag försökte vara vegan för jag trodde det var det rätta, men jag mådde jättedåligt, jag visste inte varför och jag kände det inte då, men till slut kom jag till en punkt där jag var tvungen att överge det, och jäklar vad bra jag mår när jag äter kött.
Jag har träffat jättemånga sådana.
Ja, men och folk är så här, de skäms nästan över den, men de bara, men jag känner att någonting håller på att läka nu när jag äter kött. Jag känner mig, för första gången under många, många år, så känner jag mig mätt och tillfredsställd, och jag känner mig balanserad både fysiskt och mentalt, och magen funkar och så vidare och så vidare. Och det är så himla många sådana berättelser, så att, och det är ju helt logiskt, såklart. Det är helt rimligt och helt logiskt. Det är inte det minsta konstigt, liksom. Vi har inte de här gorillamagarna som ska jäsa enorma mängder växtfiber och sådär. Vi har de här små trinda medierna med en väldigt, väldigt liten, liksom ett väldigt litet matsmältningssystem som ska smälta väldigt energirik mat med väldigt hög näringsgrad, och då är det typiskt animalier och fet mat och inälvsmat och annat, ägg och liknande som passeras igenom där och som absolut inte ska ligga där och jäsa. Och sådär, IBS verkar ju nästan vara en kvinno, verkar nästan vara den nya kvinnosjukdomen när man läser i många sammanhang.
Gud ja, och det är ju, ja, jag tror att jag har träffat också många kvinnor som du sa som har varit veganer innan. Jag tror att jag har sett det i ditt kommentarsfält också när jag kollade runt.
Ja,
att
en del skrev till mig och berättade om de upplevelserna.
Precis, och kanske att de dels har försökt bli gravida och lyckas bli det, men också det här att så mycket problem med magen, den här tröttheten, det här också att du inte äter, antingen äter du de här substituten eller äter du bara för lite så att du går och snacksar hela tiden på daddelbollar eller nötter eller vad det nu är. Men det efter din föreläsning, min kille var också med på föreläsningen, och typ dagen efter kom jag hem, då hade han köpt så här lever, så det gick ju hem, den inspirationen. Och jag åt faktiskt mycket lever när jag var liten, min farmor brukade göra det, men jag äter liksom allt, jag äter kött, men jag har svårt, bara för att jag vet vad det är, och jag vet att det är så liksom klassiskt att man vet vad det är som har svårt att äta. Nu hörde jag i din podd senast att det fanns någon frystorkad levergrej som lät som någonting.
Men jag tycker det ska du köpa.
Det ska jag köpa. När man har pratat mycket om det här med, apropå hälsotrenden, att näringstät mat och du ska äta massa grönkål och liksom avokado, quinoa, men lever är väl kanske det mest typ näringstäta man kan äta. Och sen att folk ifrågasätter kött ur miljösynpunkt, men sen är helt okej att flyga in typ avokado och quinoa från andra sidan jorden. Jag har svårt att se den. Sen behöver man ju absolut grönsaker också, och jag tycker inte att man ska vara liksom, jag äter bara det här, men jag tror att kött idag, vi ser inte kött som typ det köttet, jag gissar att du äter liksom gräsbetat svenskt kött, inte massa pålägg, massa skärk, massa falukorv.
Jag äter ju nej, jag äter aldrig skärk så. Jag tycker ju liksom inte det är gott. Jag har aldrig ätit mycket skärk även in, alltså det har aldrig varit en grej för mig liksom. Jag har aldrig varit förtjust i skärk så, men jag äter ju svenskt kött framförallt, och äter man svenskt kött så är det nästan alltid lokalproducerat, och jag köper ju mycket kött från Rekoringen och liknande, och då är det ju lokala bönder runt om där jag bor, och det är klart att det är väldigt svårt att argumentera för, alltså det är ju ett minimum av transporter, det är ju djur som i många avseenden har ätit gräs som ändå växer, som också dricker regnvatten. Det är liksom inte någon som har drivit på kranen och som liksom fyllt upp 40-50 liter vatten per dag för djuren, utan det är ju mycket liksom naturligt regnvatten. Så väldigt mycket av den här skrämselpropagandan runt kött, det är ju rent svartmåleri, det är ju liksom inte förankrat i någon typ av verklighet. Och samma personer som driver den agendan och baktalar kött äter ju alla de här importerade halvfabrikaten som alltid liksom processas via en fabrik, och räknar man alltså, och den enorma kostnaden på alla plan och hela processen och onaturligheten kring det är ju sinnessjuk. Alltså det blir, pratar ju inte ens, det är inte samma, det lirar liksom inte i samma division i sammanhanget. Så att Den debatten driver jag mer än gärna med någon annan. Plus att äter man bra, man äter animalier, man äter kött, fisk, ägg, eller kött, fisk, vi kan säga kött, kött av olika slag, mejeri och smör och ägg. Jag menar, året runt vart man än bor i princip i hela världen och definitivt vart man än bor i Sverige så kan du året runt äta den här lokalproducerade maten av högsta kvalitet som hårt arbetande svenska lantbrukare producerar och förvaltar kunskapsarv och stärker svensk självförsörjning och skapar jobb på glesbygden och liksom stärker vårt svenska ekologiska kretslopp och allt det där biologiska kretsloppet. Och sitter man på den veganska höga hästen där liksom och sparkar neråt så har man liksom ingenting att komma med för svaret på frågan vad man ska äta en kall dag i februari om man ska äta det här likaledes då närproducerat svenskt. Det är ju som jag säger på min föreläsning, du får ju äta några övervintrade potatisar så får du gå ut och gnaga på ett träd. Men mer än så blir det ju inte. Och då blir det veganska halvfabrikat och ultraprocessad fabriksprocessad skitmat som är näringsmässigt enormt underlägsen den här animalieproduktionen. Så att det, menar, det är så mycket mytbildning kring det här och det finns så mycket vanföreställningar och många tror att man gör naturen en tjänst genom att äta de här veganska attributen eller de veganska alternativen och många tror att ja, men åtminstone har inget djur fått lida och det är ju bara trams och löjeväckande. Det finns ju liksom ingen förankring i verkligheten. Det finns ingen lidande befriad livsmedelsproduktion i stor skala. Det finns ingen åker som blir plöjd. Det finns ingen odling som blir skördad där inte en massa djur dör. Det är liksom en del av det kretsloppet. Och accepterar man inte det så lider man ju av väldigt grava vanföreställningar och någon form av ideologisk blindhet. Och då lever man ju i en låtsasvärld och jag menar, då blir det väldigt svårt att diskutera utifrån ett pragmatiskt perspektiv. Ja, någonting måste vi ju äta, vad ska det vara? Ja, men det är nog bäst om maten kommer raka vägen från producenten till konsumenten så gott det bara går utan att gå via en fabrik. Och det bästa är nog om den produceras väldigt lokalt så att man har kontroll över produktionen och äger den. Jag menar, jag skulle kunna cykla och springa runt här i Sjuhärad och se i princip all den maten jag äter produceras om jag hade tiden att gå ut och springa en hel dag. Och det kan man absolut inte säga om de veganska alternativen. Så det blir liksom en sån löjeväckande, barnslig låtsasdiskussion utan verklighetsförankring när man ska diskutera det här. Och jag kan känna liksom att i många avseenden så blir det ju som att försöka förklara någonting för ett litet barn på något sätt. Alltså där man ska behöva börja med de absolut mest grundläggande beskrivningarna om hur världen fungerar och är uppbyggd. Men det är ju mer ett önsketänkande av hur man önskar att världen skulle se ut. Men i verkligheten så är det ju något helt annat. Så att, ja, nej, man ska aldrig ha
Vi
dåligt samvete
fokuserar
för
på
att
fel saker ibland.
ja, verkligen fel saker. Man ska aldrig ha dåligt samvete för någonting man äter. Man ska aldrig be om ursäkt för det. Man ska aldrig ha dåligt samvete för att man äter någonting som man djupt inne tror är bra för den egna hälsan. För att, jag menar, människor som mår bra och är friska gör gott i världen. Vill man påverka världen i någon positiv riktning och driva en agenda och vara en positiv kraft att räkna med så ska man investera i din egna hälsa först och främst. Det är jätteviktigt och därefter kan man påverka alla andra runt omkring sig och vara en stark, bära familjen på sina axlar och så vidare och så vidare. Men det förutsätter ju att man själv i grund och botten och att man föregår med gott exempel och alla de här grejerna. Och att man utveckla den egna förmågan. Så att det är ju ingenting man någonsin ska behöva be om ursäkt för. Jag känner inte många män som gör det, men jag vet att det är mycket mer kvinnligt att ha det där dåliga samvetet.
Ja, och det är mycket bra filosofi. Det är helt min egen också, att om vi börjar hos oss själva så kan vi göra någonting som gör världen bättre i förlängningen också. Så återigen tillbaka till det egna ansvaret att ta hand om sig
Ja,
själv
absolut.
på de sätt som du sa man tror är bra och börja med de små stegen. Men jag tror många blir så förvirrade att vad ska man äta idag? Och det kan till och med jag känna som jobbar med det här att det är så mycket råd, och, nej, men inte det här, nej, laxen, nej, det finns bara odlad, nej, men det går inte. Och då får man lite komma tillbaka till back to basics och liksom, vad är det verkligen som man behöver och inte krångla till det. Och jag tror att det är där så många fastnar och så tar man en kexchoklad.
Ja, men någonstans är det ju också, man får ju leva i den riktiga världen och så här, man får ju alltid göra de bästa valen som står till hands och ibland så är det för liksom, ja, ibland så är det odlad lax som man får äta då, men samtidigt är ju det mycket bättre än att äta något märkligt halvfabrikat
Precis.
som ju är kanske en ännu sämre fiskprodukt som har gått 2,5 varv runt jorden via en fabrik och tillbaka. Så att det finns ju liksom allting hamnar ju på någon form av skala och man får
Precis.
ju i samma anda vara väldigt snäll mot sig själv och man får ha en försonande attityd och man får liksom också förstå att väldigt lite i våran värld liksom. Väldigt, väldigt lite i våran tillvaro är ju liksom anpassat för att vi ska ägna hela dagen åt att sourca produkter och mat, utan vi får ju någonstans förhålla oss till en verklighet och göra de bästa valen utifrån det. Men jag har ju ännu att liksom gå in i en affär där man liksom inte kan handla relativt sett nyttig, bra mat om man ser till alternativet. Alltså, du har ju alltid godiset och skräp och skit och liksom allt det sockrade, söta, ultraprocessade. Men jag menar, har du lite grundläggande matkunskap och matlagningskänsla. Och det behöver man ju liksom inte vara någon expert. Jag menar, att steka ägg behöver man ju liksom inte vara kock för att göra, eller att koka ägg för den delen, eller att steka en biff är ju enklaste saken i världen så här, i sammanhanget. Jag menar, värm lite smör och stek köttet 2 sidor, 2 minuter varje sida, inte svårare än så. Så att man kan ju ändå göra väldigt bra val i nästan alla avseenden. Så att, men man får ju ha lite eget intresse. Man kan ju liksom inte tro att det kommer gratis. Man måste ju ändå vara beredd på att ju bättre resultat man förväntar sig, desto mera investering måste man göra. Så att lite grann måste man ju ändå ägna sig åt det.
Så är
Men
det.
det blir tid över för Masked Singer också om man vill.
Tur. Men jag tänker att vi ska försöka bara sammanfatta lite. Du har ju sagt mycket, tycker jag, intressanta saker. Om du får säga en sak som man kan göra idag för att förbättra sin hälsa.
En sak idag som man kan göra som att förbättra sin
Något som är
hälsa.
enkelt att börja med.
Ja, men ät en bit kött till middag då kan jag säga.
Ät en bit kött till middag. Bra råd.
Ja, ät 2 bitar kött. Ät kött så att du blir mätt.
Ät
Och
kött.
man kan äta bara kött också. Det är svingott. Det är förbluffande hur många som tänker så här, men man tänker att vissa saker måste alltid vara. Ja, men låt köttet vara det dominerande. Man kan ha lite goda grönsaker till om man vill, men inte för att man behöver det. Men jag äter ju ofta bara kött och så steker jag det i vitlök och så är det fantastiskt gott. Lammkotletter är ju makalöst gott. Så det är ju att många vill ju ha liksom en social kontext och att det ska passa hela familjen. Men men hela familjen kanske hakar på också efter ett tag då. Jag vet inte. Det är lite så här, men.
Var får du fibrer ifrån, tänker jag spontant.
Fibrer tror jag inte på. Jag tror inte vi är gjorda för fibrer. Nu finns det ju fibrer också i kött. Men ja, min mage är ju aldrig så bra som när jag äter mest bara kött och bara ägg
Inte.
och sådär. Så.
Alltså jag menar inte
Nej,
liksom 3 kilo grönkål om dagen, men så här, någon grönsak. Det har ju ändå visat sig mycket med forskning kring typ cancer i magen och sånt där, att vi äter för lite fibrer.
nej, jag tror inte på det. Jag tror
Process.
nej, jag tror,
Tror
nej,
inte
jag
på
tror,
det.
nej, jag tror, nej, jag tror tvärtom. Jag tror fibrer är väldigt negativt för matsmältningen. Jag tror väldigt många har problem med magen just på grund av fiber. Så att nu vet jag inte jättemånga som äter strikt carnivore på det sättet,
Nej.
100%. Men så
Gör
jag
du
äter
det?
ju någon. Nej, det gör jag inte heller. Men
Nej.
det är inte så att jag tänker ju inte så här att jag måste äta en smörgås. Jag måste äta lite fågens liksom lingongrova här för att jag ska få i mig fiber. Så tänker jag ju aldrig, utan jag tänker ju
Jag
att.
tänker grönsaker, frukt för fibrer, eller hela korn och frön, inte liksom, inte
Ja.
det här 68 skivor bröd per dag.
Nej, absolut inte. Nej, jag tror inte ett dyft på det. Jag tror snarare att det är negativt och svårsmält och dåligt för magsmältningen faktiskt, eller matsmältningen. Jag äter ju lite frukt naturligt för att jag tycker det är gott och att det kan tillhöra
Ja, men då
en
får du
måltid
lite
med
då.
mycket kött. Ja, samtidigt. Men det är inte av det skälet. Jag hade
Nej, jag
klarat mig
förstår
jättebra
det.
utan liksom. Ja. Så att
Toppa din
jag tycker.
800 grams råbiff med lite äpple har jag sett ibland.
Ja, men absolut. Och det är ju för att jag tycker det passar jättebra och lite hackad lök och så här. Generellt sett så tror jag det är en väldigt stor myt det där med fiber. Jag tror många har på tok för mycket problem med sin mage än vad de skulle ha haft om de bara hade liksom tänkt att faktiskt att minimera fiber. Fiber är nog väldigt svårsmält och är ju osmältbart egentligen. Och tror jag skapar väldigt mycket problem i människors magar. Så att, ät färre fibrer, mindre fiberrik mat och mer kött. Det är mitt tips. Det kan man göra då, så kan man se hur man mår. Testa så. Annars ett bra tips är ju att äta något riktigt nyttigt och så gå och lägga sig tidigt. Det hade gjort jättemånga väldigt, väldigt gott. Så här, sova en timme längre. Äta någonting riktigt genuint nyttigt och bra och så bygga därifrån.
Ja.
Bygga ifrån den andan.
Min nästa fråga var, nu känns det som att du har svarat, vad är ett överskattat råd? Och du får inte säga äta fiber. Ett överskattat hälsoråd som du känner så här, det här får man tips om, men det här är inte så viktigt.
Ja, vad skulle det kunna vara? Ja, det finns ju säkert så himla många, men jag vet inte. Ett sånt där. Ja, men det är ju liksom. Ja, en väldigt stor myt är ju det här liksom att undvika mättat fett och att vara försiktig med kolesterolet. Det finns ju inget fog för det heller i sammanhanget. Utan, jag menar, undvik istället mat, undvik en livsstil som skapar massa inflammationer i kroppen. Det är ett mycket bättre råd. Sådär. Eller att äta olika typer av margariner eller olika typer av lättprodukter i syfte att skära ner på det mättade fettet och sådär. Det tror jag, det har också varit ett bra råd. Men det är ju mer en förmaning. Jag vet inte vad vi har mer för. Ja, men vi skulle kunna ta skitmånga. Allt ifrån att använda solskydd till allt annat. Allt väldigt mycket. Jag menar, man kan göra ganska mycket tvärtom som de generella råden är, tror jag. Och då hamnar man ganska nära sanningen kring hur man bättre skulle kunna leva, tror jag.
Vad säger du
Lite
när
mindre, li, lite mindre orim, lite mindre orimlig försiktighet och lite mindre rädsla och lite mer positiv utsatthet av naturliga element och så.
Ja, men det låter sunt. Jag tänkte, där får du säkert frågan om, när du pratar om det här med att vi människor är djur och vi ska leva lite mer som på stenåldern, då säger säkert folk, ja, men då levde man ju inte heller tills man var 85, för de dog typ när de var 30.
Ah, där de tvistar ju, det lärde, det är ju inte riktigt sant, eller det är ju inte alls sant faktiskt.
Jag har ingen
Och
aning,
där.
jag frågar bara, jag kan inte min historia.
Men den här Österödskvinnan man pratar om nu i historien om Sverige, hon levde tills hon blev över 70. Det exemplet jag har på min föreläsning, Bredgårdsmannen, levde tills han blev över 50. Och i nästan alla avseenden så dog ju människor av olyckor i en väldigt extremt utsatt och våldsam värld, där banala olyckor också var lika med döden, typ att bryta fotleden, det var ju lika med döden, för då kunde du vare sig jaga någonting eller själv bli jagad. Så att vi måste ju liksom se saker ur rätt perspektiv, och väldigt mycket tyder ju på liksom att om man överlevde många faror, speciellt tidigt i livet, så hade man ju alla chanser att bli relativt sett gammal även för 10 000 och 20 000 och 30 000 år sedan. Men en sak som man definitivt vet var ju att människor dog ju liksom inte av Alzheimer eller av cancer eller av hjärt- och kärlsjukdomar, utan det var ju nästan alltid av livets umbäranden. Och nu har vi möjligheten att någonstans manövrera livets umbäranden, alltså ur ett riskperspektiv med sånt som är farligt. Ingen dör ju av en bruten fotled, utan vi kan få mat hem även om vi är gipsade. Så. Men samtidigt så äter vi ihjäl oss eller vilar ihjäl oss eller stressar ihjäl oss på ett annat sätt. Så att det handlar ju om att kombinera det. Så att det där är ju en sån här löjlig argumentation som jag hör. Men det är ju människor som är historielösa och som inte har en aning om vad de pratar om, som bara återger någons. Det är bara någon meme från internet som folk återger utan att ha någon aning om vad de pratar om faktiskt.
Ja,
Så
som
att
man blev
i
uppäten av en
alla.
björn, men dog inte av att man hade ätit för mycket McDonald's.
Nej, verkligen inte. Alltså, verkligen inte. Tvärtom, när man tittar på alla våra förfäder fram till alldeles nyss, så var ju människor extremt fysiskt kapabla och starka och robusta och sådär. Men att man levde ju i en exceptionellt utsatt tillvaro. Och plus att man hade ju ingen koll på. Man hade ju liksom, jag menar, bara en sån sak som hur många säkert som dog under en förlossning, eller både många mammor och barn som dog. Man hade ingen koll på hygien, man hade ju ingen vård att tala om. Det fanns liksom ingen. Hur behandlar man trauman eller så här, olyckor och trauma? Alltså idag är vi väldigt duktiga på det här. Vi är väldigt duktiga på liksom att ta hand om människor som har skadats på olika sätt. Och ingen dör ju av banala olyckor idag på det sättet. Så att
Nej.
det där saknar ju relevans fullständigt.
Intressant. Men jag tänker, är det någonting mer du vill dela med dig av innan vi avslutar?
Nej, inte mycket mer än att vill man lyssna på. Inte mycket mer än att man ska gå på min föreläsning nästa år, tycker jag. Och man kan ju ge bort min föreläsning i julklapp. Man kan ju anmäla sig till den och så kan man mejla till mig då. Man kan ju alltid anmäla någon och ange sin egen mejladress så att man inte spoilar överraskningen. Men så kan man mejla till mig och så skickar jag ett digitalt presentkort och så har man den föreläsningen att ge bort. Och så det finns en massa härliga freebies och så här. Alla som går på föreläsningen nästa år får ju en e-bok exempelvis, som blir som ett utbildningsmaterial till föreläsningen, kan man säga. Och också förmånliga priser om man är snabbt ute med att anmäla sig, och också 3 personer som är inne i livsstilscoaching faktiskt under 3 månader om man anmäler sig under 2023. Så att det finns ju lite sådana trevliga uppgraderingar till kommande turné.
Ja, men kul. Och jag kan varmt rekommendera. Den är uppfriskande, intressant. Vill man liksom bara antingen vakna lite ur sin bubbla eller få nya perspektiv eller få chans att kanske ifrågasätta dig, ställa frågor. Så
Ja,
vart
ja.
ligger det ute då om man vill boka? Är det din hemsida?
Ja, det kan man göra. Men man kan ju gå in på min Instagram också. Allting finns ju länkat upp till det där
Yes.
länkvärdet där. Så att man kan bara söker man på Jonas Skotting föreläsning.
Då
Eller
hittar
man
man dig.
bara sök på Instagram Jonas Skotting så hittar ni det och så trycker ni
Det går att hitta. Jag delar allt
på
också.
min profil där så hittar man det.
Super, men tack snälla för idag Jonas. Det var jättefint att
Ja,
höra
tack så
mer.
jättemycket.